Jag får väl hälsa väldigt, väldigt välkomna hit. Det var ju skitskoj att det kom så många. Började lite lätt med jobb och sen kommer det att bli knuttetiden, ordracing. Lite granna om Sätergåsan och kommer att prata om när jag börjar åka cross. Och sen blir det antagligen lite enduro. Jag kommer att börja med arbete, det är också väldigt, väldigt viktigt. Det är viktigt för alla. För mig har det varit väldigt viktigt, för jag har ju inte fått någon hjälp att min far för att kunna få några grejer för att åka någon tävling. Jag kan ta den historien i och för sig. När jag skulle ha ett, eftersom jag skulle väl åka cross där på Tibro, det var rätt så stort då. Och då beställde jag ett nytt bakdäck, för det skulle jag vilja ha. Och jag såg ju då när det kom på postförskott, eller så jag skulle lösa ut det där, då fattas 20 kronor, det kostar 140 kronor då, det fattar 20 kronor för mig. Och då gick jag till farsan och frågade, skulle jag kunna få låna 20 kronor, farsan? Jaha, vad ser du med det, sa han. Ja, jag ska sätta på ett nytt däck på Ajasen här. Jaha, sa han, men du får väl vänta tills du får lön, sa han bara. Det var enda gången jag frågade, och det gick ju inte bra då. Men som sagt var, arbete är viktigt. Jag började när jag var 14 år. Jag fick faktiskt provjobba på Ivan Perssons i Skövde en vecka. Och där sades då att det är så många snögräser som kommer hit och jobbar och försöker, men de brukar inte få jobba. Men jag valde hyfsat bra, för jag blev kvar där i 10 år. Det var ett väldigt bra lärorikt jobb också. Jag fick hålla på med bilar och lära sig svetsa och lära sig att rikta och fixa och dona med bilmotorer och växellådor och allt vad det kunde vara. Sen började jag hålla kanske på det allra roligaste jobbet jag haft i mitt liv. Det var när jag började med Lundbergs motorfirma i Varnhem. Alltså året efter som Valle körde ihjäl sig i roadracingen 1957. Jag började där 58. Det var ju Sven-Olof Lundberg, alltså brodern där, valde en liten kopia då av Valle. Väldigt, väldigt, väldigt orolig. Och lärorik naturligtvis. På alla möjliga sätt. Och det är det som jag har som tack för det, att det har gått rätt så bra. Jag har fått i mina skruvar och tussat här inne. Jag ska ta en liten historia om hur det var, kunde vara. Sven-Olof kom ut hopparna på morgonen och jag var alltid lite före honom, och ofta så hade han skruvat på kvällen, så att det låg ju verktyg där och jag plockade alltid upp och hängde upp och snyggade till lite. Och han frågade, hörde du, sa han, du har inte slarvat bort något nu här? Nej, den är så. Men du förstår, sa han, idag så vi åka ner till Varnhem och hämta dosans kåpa. Det var en fartkåpa på den tiden, och den hade då kommit faktiskt ifrån Eilomän. Där gjorde de kåpet. Den skulle vi åka ner och hämta. Och jag förstod ju att det är en ganska stor låda där, så att jaha, säger jag då, för bilen, den vi hade släpkärra efter, den stod inne i verkstaden för reparation. Så vi hade bara en folkvagn, och så säger jag så här att Sven-Olof, tror du att den här kåpa, går den in i folkvagnen? Nej, sa han, nej, gör den inte. Nej, säger jag då liksom. Jaha, sa jag med. Jajamensan. Och jag förstod mig inte på det där, men jaha, men hur ska vi göra då? Vi tar motorcykel, du vet, sa han. Jaha, motorcykel, sa jag. Ja, men du vet att vi tar skuttsavet, du vet, sa han. Så jag fick sätta baklänges. Ja, som jag ser ut nu ungefär, men ja, ingen hjälm, inga handskar, ingen, ja, bara i mekaroverallen. Och så åkte vi ner till Varnhem, det är ju en kilometer ner där, eller till, ja, där. Och in på station där och hittar den där stora låda och ställer på den på Skötsjöva då. Och drog hemåt, eller upp till Valles där då. Och jag kommer i backen upp där och sa, jag vet inte hur fort det gick, men det gick ju, när jag sitter baklänges och håller i Skötsjöva, då går det jävligt fort alltså i 67. Ja. Och det gjorde det ju. Och då när vi kom halvvägs upp, då började kärrjävel och wobbla. Upp för helvete, säger jag. Så, ja, han bara vände sig om lite så här. Vad är det, så? Och så fick jag ju hålla i bara så att den inte tappat. För det var ju kåpa och så helvete, det är klart. Det gick bra. Vi lastade av kåpan när vi kom upp till affären där. Och Sven-Olof, det gick ju fint det här. Det var precis som han hade gått ut i brevlådan och hämtat posten. Märkvärdigt än så var det inte att runna om. Och jag darrade som fan i halvtimmeter, tror jag det där. Det var en jävla resa. Men så kan det vara. Givetvis så hade jag ju då börjat lite smått att ha en motorcykel. Och den första motorcykel som jag då hade sparat ihop, det kostade 1640 kronor. Och det var en sket ny Monark 150 kilo. Som jag hade och körde med här runt omkring. Och jag åkte till och med på den tiden på den upp. Bengt Wallin var med var igen. Vi åkte till Hedemora. Vi körde till och med kapp med Jeff Jok. Jeff Jok var en av de största och värsta. En kille till jag var med här, Kalle. Och han hade också en Blue Fighter och en sån Ilo. Och vi körde i alla fall förbi den där jävla lastbilen han hade. Och sen när vi har precis kommit förbi så ja, då kärvade och nöp hans cykel, så kallades det då. Och då åkte Jeff Jok förbi och skrattade åt oss bara. Så att det var, så kunde det också gå. Det var den här, de där, ja, 150 och de här små, det var inte så speciellt roligt egentligen. Det var mycket, mycket, mycket bättre sen när jag köpte den här Norton Internationalen. Den gick faktiskt, som han är där, i, utan kåpa. Så gjorde han 175 kilometer. Det var ett bra för en encylindrig cykel. Den hade ju då givetvis Sven-Olof Lundberg då hjälpt mig att trimma, naturligtvis. Så han gick riktigt jävla bra. Dessutom då så med kåpa som jag köpte. Jag köpte ju alldeles gamla kåpa som blev förbjuden. Så jag köpte den som gick över framhjulet och som jag åkte med sen. Och med den kåpan då så gjorde han 175. Och det var ju rätt så bra på den tiden egentligen. Detta 58-59. Ja, vi körde ju här. Det var ju fri fart och det var jätteroligt att åka motorcykel då. När det var fri fart givetvis på vägen här och fick ju väldigt, väldigt, väldigt bra träning givetvis genom att jag åkte. Ja, det var det nästan gas i bort för det mesta runt omkring här och ner i Hornasvänga och allt detta. Det finns ju mycket historia om Hornasvänga framförallt. Jag får ta en då. Den är lite speciell. Det var så att det var en vanlig bondfest i Lidens festplats här borta. En söndag. Och det var inte hjälmtvång heller, utan man kan ju åka med en vägamössa. Och gick det riktigt fort så tar man bandet under så att det inte skulle blåsa av mössa. Och jag åkte ner i alla fall till den här festplatsen. Och vi gick aldrig in någon gång, utan vi stod där ute på knutteparkeringen och pratade lite. Och hade lite kul då. Där kommer det en görfin spätta, alltså en jättefin tjej. Klivandes ifrån, och hade varit inne på festen där. Och gick raka vägen fram till mig och frågade om jag kunde skjutsa hem henne. Och det är klart att de andra blängde ju lite grann, för de var en jävla fin tjej så. Och jag var bara lite stolt över detta. Det är klart, så jag, du kan få göra det, så jag skjutsade hem henne. Hon var en sommartjej som kom egentligen från Stockholm. Jag var stockholmska, men i alla fall. Och hon bodde i Binneberg då. Så det blev att jag åkte ju då givetvis genom Horn förbi kyrka och så kom jag som småningom till Krokiga brorna ihop. Det var ju sån här oljegrusväg heter det ju då på den tiden. Det blev alltid en liten sträng i mitten som det blev lite sand. Och det är klart, jag kunde ju inte åka på kanten utan skulle gärna över i det där va. Och det var ju inte så konstigt för att det är klart att bakhjulet släppte ju på gruset där. Och så högg det tag som fan då när jag kom ut i det fasta där. Hon drösar å med på brorna. Jag blev görrädd. Jag la cykeln, sprang tillbaka och tänkte fan, var man inte i ordna nu, för jag kan ju inte simma och ta upp den, tänkte jag. Men som tur var så satt hon ju där på brorna då, och fått en liten bula här. Det var ju inga hjälmar och sånt heller på den tiden. Så att jag kommer ihåg att jag fick lite skäll och en smutsa sen för det där. Men i alla fall så det gick ju rätt så bra det där. Sen kommer man då in lite lätt här då på roadracing givetvis. För att det är klart att jag fick ju bra träning på den här hojen. Och som jag anmälde mig till en TT-tävling i Karlskoga. sportmaskintävling. Jag hade varit uppe och tränat och kört. Och när man tränade så var det ju, ja, kappkörning både dit och hem, så att det var ju bra träning blev det egentligen. Det gick ju så pass bra då. Jag kan säga det först då att jag fick givetvis aldrig åka detta för farsan och morsan givetvis. Så jag fick smyga med den där cykeln upp på vägen där uppe och lasta den. Och då var ju Lundbergs med då, och lastade den på den här släpkörare till Volvo där och åkte upp. Det gick ju riktigt bra det där, så att jag vann ju faktiskt femte klassen här. Det var ju kanske lite speciellt naturligtvis. Och det kom faktiskt i våran fina tidning här. Anders, vad heter den? Gräsablad, va? Gräsablad. Mm. Och en stor bild, där var den bilden. Kom på måndagen. Farsan kommer fram till mig. Jag ser allt vad du håller på med, pojkar. Fan. Men gör inte ömmet, sa han. Jag åkte ett par tre tävlingar till. Kom väl på sen att jag skulle nog satsa på detta, för jag tyckte det var jävla sköj det här. Och det gick rätt så bra också. Så jag åkte upp till Stockholm med den där cykeln och bytte bort den mot, eller jag skulle egentligen byta bort den, men mot en sån Matchless G50. Det var det värsta och bästa du kunde köpa för pengar på den tiden. Tyvärr så kom aldrig cykelfan. Den skulle jag inte få för än de hade kört Ironman. Och det var inte förrän i augusti. Så att jag hade velat ha den här på våren då, mars, april någonstans senast. Så det blev ingenting med det. De ringde ju då ifrån Tibro eller hur det nu var och tyckte då att jag skulle åka dit ner och titta på en väldigt fin Aja. Så jag kommer inte ihåg vad Klippan kallar den. Klippan kallar den. Han hade en väldigt fin Aja sammandra och han skulle lägga av och den kunde jag köpa så kunde jag vara med och åka i serien. Vi hade ju börjat med lite cross förr då sådär, så jag åkte lite grann. Jag åkte några år innan faktiskt lite cross. Och så då. Så att ja, det blev så. Jag satte på en annan ram då på den där och den där cykeln gick ju egentligen jäkligt bra. Det var så här då att det var väldigt tidigt. Någon gång 60 då var det faktiskt på televisionen. Då var det motorsport. Och den här gången bara ifrån novemberkåsan. Jag sitter och tittar på detta och tyckte det var inne i helsika häftigt detta. Det var ju Tiblin och det var Gunnar Johansson och det var Bill. Jag kommer inte ihåg vad som vann, men jag tror det var Bill som vann. Den var på en ganska fin och stor intervju då. Och jag visar också nu de åkte och allt detta då. Jag tyckte detta var jättehäftigt. Så jag tänkte jag måste nog ut och åka i skogen här nere lite grann och se. Det här var ju skedsköj. I samband med det så började jag med att göra sätekåsan då. Och det blev ju inte bara en utan det blev faktiskt 50 stycken på raken. Jag har lagt ner detta, det är en som heter Stefan Holm här borta som har tagit över det. Så den fortsätter att brumma på här och köra den i skogen. Det är ju inte lönt, jag går in på mycket om det för då får jag hålla på här tills imorgon. Men däremot så kan jag ju bara säga då att det var lite speciellt det här för att det var ju sådana som blev inbjudna här som till exempel Bernt Johansson, cyklisten, var med och körde. Loffe Karlsson, artist. Vi hade också en tysk här som hette Hans Harbeck och han var här och åkte kärsker 10-15 stycken i sätekåsar och tyckte det var skitkul. Peter Karlsson och Mikael Max Karlsson, spedvajåkare från Mariestad eller var det ifrån längre uppifrån egentligen. Det mest kanske roligaste av de alla som vi tar sen, det var ju Bubben, Marcus Bubben Hansson då givetvis. Världsmästare i motocross var han det året som han kom hit och åkte ihop med Staffan Bergman. Han skulle ju då åka andra varvet, det är ju alltid så att det blir lite svårare att åka andra varvet. Det var ju några stycken med och det blir några spår och lite sketigt och sånt där som man kan ju fastna. Men hur det än var då så skulle han åka och ut på andra varvet. Samtidigt så skulle vi starta 2-2. Så skulle ju Stefan Pyttepojkens Gustafsson åka ihop med honom. Och då stod han där, jag vet inte om Stefan är här men. Ja, skitsamma. Men hur det än var då så tyckte ju Stefan då att oj, säger jag, starta ihop med världsmästaren i motocross. Och där bara ryckte där och så stack ju han, är klart. Det var ju inte konstigt med det, han försvann ju. Ja, han hade inte kört med en par 300 meter så var det lite sketigt, så där satt han ju. Och Stefan körde förbi och sen efter en stund så körde han ju förbi igen, och det var ju heller inget konstigt med det. Och så höll det på, men att det kom, ja, det var mer än halvvägs, så är det väldigt, väldigt, ja, det är, de har kört ut skog där så att det var väldigt djupa spår efter traktor och sånt där. Och det var vatten i de där spåren, så det gick ju inte att se. Man är lite full i fan, måste man alltid tänka på att man måste åka i mitten. Men det gjorde ju inte Bubben, han åkte till höger där, och där åkte han ju ner i ett hjulspår klart och får ner han till dyna, och där satt jag. Då kom ju Stefan knallarna, han var inte så bråttom han, men han stannade ju då och ställde cykeln mot en björk där, och så säger jag hjälpa dig Bubben. Ja, säger Bubben, det är klart, det var ju snällt då. Så de lyfte upp cykeln där i alla fall och så ställde de åka. Men då sa Stefan, hör du Bubben, sa han, om du sätter målet nu så håll det efter mig här nu va. Det är väldigt speciellt. Ja, nu kommer väl över lite grann på det här krossåkandet då kanske. Det var väl naturligtvis väldigt kul att åka kross, naturligtvis var det ju också. Jag åkte då till början med, som jag sa, AIS. Och sen skulle jag lägga ner det här, sålde den där AIS-en med Sune Olsson på hästen till Staffan Bergman i Borås. Och den hade han förstört då antagligen. Han skulle komma hit idag, men han vågade inte, bara för jag skulle prata om det. För att han, ja, jag vet inte var han tog vägen. Ingen vet det. Men hur det än var i alla fall, så la jag ner det där. Och så lade inte åka mera kross. Och sen tror jag att Hasse till och med ringde och tjötade. Du ska visst åka kross, för vi måste ha med dig din ursling i laget här. Du får börja åka Lindström, säger han då. Jaha, du, säger jag. Och så han fixade då, så jag fick en Lindströmsram och jag fick en motor och alltihopa i ena löda då. Och det där skulle jag ju plocka ihop, och det var det 14 dagar före ölen. Och jag skruvade och det stämde inte ett jävla skit. Jag fick inte knappt en bult där. Jag vet inte, det var väl lite konstigt det där med hans motorer och hans ramar och sånt där. Men jag fick la ihop den och tränade kanske en gång på. Ja, det gick, tycker jag, hyfsat bra. Jag skulle åka där på ölen då, vi åkte serien först och sen skulle jag åka inbjudan. Det knallade på, alltså skapligt där i alla fall. Och sen tittade jag ett över på ett ställe, jaha, tänkte jag, det var ju Arne Rydholm, alltså sonen sitter här, som låg efter mig. Han hade vunnit snökrossen på vintern, så jag tyckte det var fan, jag skulle kunna hålla honom i alla fall där. Va? Så jag blev i alla fall femma och slå honom, så jag tyckte det var hyfsat bra placering. Jag åker i alla fall hem och sen ja, möter jag farsan här på kökstrappa, jag bodde här. Han var ju bonna, så jag går ut och mjölka, och jag mötte honom och så säger han, jaha du pojka, fan det gick så bra för idag, säger han då. Jaha, tänkte jag, kunde han veta det, för att jag åkte ju raka vägen hem från Tibro. Jaha, så jag lite frågan igen. Ja, men vi var där, förstår du, Olles här uppe och morsan var med, så vi satt uppe i dungen där uppe och drack lite kaffe och tittade på er när ni körde. Men, sa han då, jag tycker du kunde skönna det lite bättre i starten. Det var enda kommentaren och enda gången han tittade på mig när jag åkte en motortävling. Jag kanske har åkt, ja, det är nog ganska många tävlingar. Jag har räknat ut att det är alltså nästan 2 varv runt jorden i tävling. Fast då är det inte kross, utan då är det enduro och ökentävling, alltså det är tillsammans. Så det blir en del. Men han tittade i alla fall en gång och han tyckte det gick rätt så bra för det. Ja, så var det med det. Men jag skulle försöka prata lite grann om enduron då. Det kan man ju hålla på med i 14 dagar om så skulle det vara. Men jag får ta en del av det. Det började väl nästan med att jag åkte kanske inte allra första tävlingen i Vimmerby. Men det var väl så gott som den första tävlingen. Det är ju en bete ner. Vi skulle tävla på en lördag. Jag jobbade ju på den tiden på lördagen. Fick sluta klockan 12. Och så åka dit ner med en folkvagn. En precis som står där. En precis som folkvagn som står där. Det är grannens folkvagn. Och den står här bara för att symbolisera hur det var på den tiden. Jag hade byggt en jäkligt stor och tung släpkärra. Och sen hade vi då 3 stycken motorcyklar och så var vi 4 i bilen. Så där förstod jag ju att det kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt bråttom ner till Vimmerby. För att vi skulle köra, jag skulle köra först och de andra, jag var A-junior, de andra var B-juniorer. Och den ena av dem var ju den här Arne Gås där. Jag hoppas inte han pratar så mycket om det här nu, men nu ska jag säga hur det var med det här. I alla fall så skyndar jag mig hem från jobbet, kommer upp här, pojkar står i trädgården här och så lastar cyklarna. Men då kommer ju Arne Gås här och säger, jag tror att det är lite fel på brunsen. Jaha då, vad är det nu då? Ja, då hade han satt på ett annat nav på den där blustingeten som han hade. Och det där hade ju ena fästet gått åt då, så att det snurrar ju bara brunnskölden runt, det är klart som fan. Oj, det var ju tjockt det där för fasken i svingen där, så det jag hade ju ingen sån svett, så jag fick ju slagleda på då en liten grej då så man kunde få stopp på den där skölden där. Och det tog en liten stund där och med det där skiten och sådär, och det fixade sig. Och så säger jag, för fasen, nu får jag lasta på öka. Jag ska springa in och byta om och äta lite bara, så kommer jag ut. Och jag kommer ut och allting var lastat och klart. Jag stod upp med och kastade mig in i folkvagnen och så drog jag gas i bött till Vimmerby. Det gick ju alltså riktigt bra. Vi åkte alltså ner för Huskvarnabacken, gas i bött där, 130 km, så det var ju inte så jävla illa. Ja. Men sen var det ju en uppförsbacke, Marianne Lundsbacken, innan Vimmerby. Den är väldigt brant. Så där hade jag växlat ner till ettan för att komma upp på det här eländet då. Och då frågade pojkar vad ska vi ta nästa gång då. Och det var inte något att ta då, men vi kom i alla fall upp. Jag kommer ner i alla fall där och ni kommer in där vid parkeringen. Och så lasta om motorcykeln min, för det var ju bråttom så in i sjön då för att jag skulle starta det här med. Då hade de äklarna tagit morsans tvättlinor som hade hängde upp tvätten på här. Och bunden fast cyklade med, så det var som ett spindelnät över motorcyklan. Så att, där stod jag. Jag var fan, sa jag, vi måste ha en kniv nu då. Så jag hittade en kniv och så sprätt upp. Och jag fick den min cykel i alla fall. Och ut där och så fram till starten. Då hade jag en minut på mig för att kunna starta i min rätta tid. Men det knallade på. Det var ju långt och det var sketigt som det brukar vara naturligtvis enduron. Och det knallade på. Jag vet inte hur de andra körde, men jag knallade på lite sådär. Det gick inte särskilt bra, men i alla fall så när det var två sträckor kvar så jag hade ju så fina stövlar som Hallmans VM-känga. Det var ju väldigt smidig och bra stöv. Det var ju bara att det var så jävla tunn och sula. Så när jag då släpade mina fötter, för det var ju så när jag fick köra, när jag inte kunde åka riktigt utan att släpa fötterna, så naturligtvis så blev det inga sulor kvar. Så det var ju bara sockar som stack fram. Men det var två sträckor kvar, så att det var ju jag som fick lära mig av fötterna på pennar då. Så jag kom i mål. Jag har ingen aning om vad jag fick för placering. Och det andra vet jag inte om det kom i mål. Arne kom nog i mål tror jag, men nej, det här gick jättedåligt för mig. Jag gick inte bra för någon, det vet jag. Men det är skitsamma, det har ingen betydelse. Det kan finnas roliga saker som kan hända i Vimmerby också. Det är en av Sveriges absolut bästa platser som jag har åkt på enduro i Sveriges land. Det är Vimmerby. En rolig grej egentligen, som är mycket roligare än det här egentligen måste jag väl säga, eftersom det är roligt efter så här. Det var ju då egentligen när vi åkte en SM-tävling. Och det var lite blandade olika spår, och den gången så efter några sträckor så kom vi ut på en grusväg, en liten rallyväg kan man nästan säga det ser ut som. Och det gick ju som bara skön på den där vägen där. Och jag kommer där och får se, det ligger en agrin där på backen. Det var bara kaffeved. Jaha, tänkte jag, nu är det någon som har kört igenom grinna här. Och vi tänkte, vem sjutton kunde det ha varit? Kunde det vara verkligen Stortommy från Lerum då? Som redan var först här då, för jag förstod ju att den här grinnan måste ju varit stängd där, när han kom då, klart. Så jag åkte ner till honom i servicen och så frågade då, var är du som körde igenom grinnan? Ja, han är lite göteborgare. Jaha, du är så god fart där, vet du. Så jag växlar bara ner till trean och höll i, vet du, sa han bara. Så det var inte mer med det. Det här var 1967. Och då var det också ett SM. Jag hade på den tiden, det var klart Hasse. Jag vet inte om han var med, men i alla fall den största och besvärligaste jag hade då där var ju Torsten Andersson. Jag tror att han hette Janne Lindén uppifrån Upplands Väsby någonstans. De körde till fan. Och jag hängde nog med lite grann där i alla fall. Vi hade nog kört sådär ett par varv på den här tuffa banan. Sen jag åkte ut på tredje varvet där så hörde jag att de hade brutit. Och jag tänkte det kanske går rätt så bra det här i SM då i alla fall. Så att jag knallade på och körde på så gott jag kunde och förstod att det här kommer nog bli en bra placering. Blev ju så också naturligtvis när jag kom i mål. Det visade ju sig sen att den här tävlingen var så lång och så tuff. Så det tog sån tid. Så långt över vad det skulle göra. Och de glömde och ändra på i speedtiden. Så jag var den enda av 150 stycken som åkte där och kanske 60-70 mål som fick SM-poäng. Och jag tycker att det var lite onödigt, men vad skulle jag säga? Det var ju den bestämmelsen och så blev det ju så att det var första året jag vann SM, så det här kanske var en del i det, jag vet inte. Men i alla fall så gick det till där. Ja, jag kan ta det lite lätt där, för den går faktiskt in i en annan historia här som du får vänja dig vid att det kommer lite skit i dig, men inte så farligt. Det var ju nämligen så att jag också varit en pratare i Husqvarna, och då var det ett stort antal. Och för då säger Bengt Olof som hade arrangerat det här att nu får du tänka på att det är du nästa gång. Och tänkte, fan sa jag pratar där, det är ju bara VM och alla möjliga, fan sa jag pratar där liksom. Men det blev ju så. Och jag satt ju och grunnade på det där hur jag skulle få till lite oroliga grejer. Jag var lite så duktig då, men jag klart jag var en näsam och sådär. Men i alla fall, så jag tänkte jag måste nog ta och ge den där Hasse Hansson där för gammal ost. Så han fick ju höra en hel del skit där, vet jag. Han var arg på mig 2 år sedan. Och den Peter Hansson här, han kom till mig och sa att nu har jag kört den till Falköping. Vadå Falköping, sa jag. Ja, till mentalen där, sa han. Jaså, jaha, det. Ja, sa jag, jag kan inte gå för detta, men sanningen måste någon gång fram, sa jag, och det blir det ju nu då, va? Och så var det. Det blir ju lite långt detta förmodligen, men jag får ta en historia till här om enduron då, klart. Jag har ju en motorcykel här faktiskt som är rätt så bra egentligen, va? Den här har jag då sparat av en slump på det, och det är inte vilken cykel som helst. Det är ju en cykel som jag hade i 4 säsonger. Jag vann alltså 3 SM och 1 andra plats på samma hoj. Det är rätt så bra, kan man väl säga. Jag tycker det är rätt bra i alla fall. Och sen är det många som inte tror mig, men det är fan med sant. Jag åkte aldrig någon träning på den, utan jag hade den här och bara tävla på. Jag bröt egentligen bara 3 tävlingar av 70 på den här. Så det har varit en otroligt bra cykel. Men det är klart, jag var ju rädd om den och... Och man fick ju lura lite hur den skulle skötas och hela med andra här, så att det kanske inte är en riktig slump allting heller. Men i alla fall då så... Ja, det är ju roligt att någon annan säger det, så jag slipper säga själv. Nej då, men man måste ha faktiskt tur också. Och det hade jag väl med. Ja, jag tror i alla fall att det finaste och bästa priset som jag har vunnit med ändå på sätt och vis, eftersom jag pratar om Valle och det. Det var faktiskt att jag vann Valle Lundbergs minne. Jag vann det vandringspriset. Jag har många fina namn i här som har varit med och tagit poäng. Vidvis Hansson är, och det är Håland Larsson, Bagge. Ja, det är många, många andra också. Kurt Gustafsson, väldigt duktig krossåkare. Ja, vi får titta på dem om vi vill. Men jag tycker det är jäkligt roligt att kunna vunnit den då. Jag ska ta en historia om Valle Lundbergs minne. Givetvis så var det ju 1971. Det var ju mitt bästa tävlingsår. Och givetvis så gick det ju bra där också då. Vi skulle i alla fall åka Lundbergs minnet. Och det var en sådär lite lagom tuff tävling. Varmt i augusti månad. Och vi servade, gjorde vi ute på ett gärde, var det nog heter där ute, kommer jag inte ihåg. Men där var vi och servade, och där stod solen rätt upp och ner så här. Innan jag skulle åka ut på tredje varvet så låg nog jag och Hasse rätt så lika, tror jag. Så då gällde det sista varvet här. Men så skulle vinna då. Men jag fick ju en liten stärkning. Därför att Sonja, Hasses fru, kom och gick fram och tittade till mig när jag mickade vid servicen. och gick tillbaka till Hasse och säger så här att den där Lars där, han ser inte, faktiskt inte lika trött ut som du ser ut att vara. Och det är klart att det var ju inte så stärkande för honom precis, kan man väl säga. Och då säger han, ja, det är så att han har något jävelstug han dricker. Och det var bra att veta vad fan det är för något. Och det var ju inte så märkvärdigt, för det var ju ingen dopgrej på något sätt. Utan det var ju ananas, socker och salt. Det är precis det som man förlorar när han åker. Det hade jag lurat ut. Jag kanske kan ta och lägga in den med Tola efter också när vi pratar om det. Det är ju därifrån det kom kanske. Vi åkte en tävling Aspå som sagt, och det är allt helvete, så startar ju då Tola i Fansen och så Hasse minuten efter mig. Det är ju fan egentligen, men i alla fall. Så kom vi fram då till servicen i skogen där och servade ju och åkte fram. Och jag förstod ju då, eftersom de har åkt in i stort sett på min minut, så kommer vi att starta alla tre på samma minut där. Så vi ställde upp där och jag tog fram min lilla flaska som jag hade innefickat, som jag hade med mig då, som ja, en dryck då som man kanske aldrig hade någonstans, för att det fanns ju ingen service på den tiden, utan där fick vi ju serva och skruva och hitta något att dricka själva, och det fanns ju inget där inne i skogen, men jag hade ju. Så jag tog flaska och jag, klart, jag var ju lite artig, så jag sträckte ju fram den till Tordäff och sa, där du har lite. Då säger Hasse, ta inte det där du för hänsam, för det är en annan som har druckit det, han har kört in i en stenmur på ett ställe där borta. Det var en annan gång alltså som den fick rycka då. Ja. Men hur det han var då, så han tog lite, jävla skit, så tog jag lite stockholm. Alltså, jävla skit, sa han bara. Så tog han lite, du får hålla det själv, så Hasse bara, ja visst, han. Och sen tänkte jag så här, jag släpper de där jävlarna före mig nu, för att de har ju åkt ikapp mig. Så vi åkte över ett gärde och gick som fan ut där, och sen var Hasse först och Tola eftersom jag. Och där åkte han ju rätt ut i skogen då, Hasse då. Han kunde svänga där, utan åkte bland smågranar där en bit. Men han kom ju upp efter mig, sen åkte jag ett par 3 kilometer efter Tola. Och han körde där och rätt som det var, så när vi skulle åka ner för en backe så här, och slänte fram i gjort undan. Whoop! Och stod han på över där. Och vi tittade ju på honom och jag, alltså, när vi kom där och sa, det var ju ingen farlig vurpa, så körde vi. Och det är klart, när vi kom ner till kontrollen så var ju inte Hasse så sen. Och där ser du den jävla som inte druckit ur den där flaskan, sa han. Jag måste få fram KG Bäckman. KG Bäckman är en av de allra, allra bästa som vi har här nere i skogen när vi åker på hans mark. Jag får ju påskrifter. Jag hinner inte in en gång för han kommer ut med pennorna och skriver på pappret. Mycket, mycket bra. Jag tycker vi nästan kan ge en applåd på det. Det är nämligen så här att vi är inte färdiga med den här Lundbergsminnet, sista varv. Jag vet inte vem som åkte först åt mig, alltså, men i alla fall så var det ju full fart, full gas. Kommer i bort i skogen på ett ställe, Bäckman var med och körde. Körde den första 125a som någonsin har sålt i detta land, som heter KTM. Av en återförsäljare, han står där, han köpte KG. Och körde på den gången. Jag kommer bort i skogen, KG står där. Till skogen och tänkte jag, vad fan är detta? Jag måste stanna och höra, vad är det, sa jag. Jag är så jäkla trött så jag måste stanna och vila lite, säger han. Och det här är en symbol för det här, för att det var ju så då att han kom i mål. Jag kom i mål och jag slog den där killen som hade inte fått dricka. Han hette Lasse Hansson, han blev två, jag vann. Jag tycker du ska skriva ett namn på tanken på den cykeln där. Ja, det är väldigt viktigt. På silvertanken där, det är jag. Där skriver du KG Bäck. Ja, ja. Det är inte bara en cykel som är den första. Jag har en cykel till som står här idag. Han heter Anders Hermansson. Ifrån Henån. Han är här och han har ställt sin cykel där borta. Det är den första husabergaren som är såld i Sveriges land och den andra i världen. Han har 0-2 i ramnummer. Det är också ganska fantastiskt. Och han kom hit idag och skulle lyssna och vara med på det här ända från Henån. Och det är ju kul att det kommer och hälsa på lite så här. Det var ju så att han egentligen skulle ju fått den allra första, men det blev en tysk där. Vad hette han då? Ja, i alla fall en väldigt bra Husqvarna-handlare. Han fick köpa den allra första och han fick köpa den nummer 2 då. Och det är den här. Ja, jag tror att jag tar ta en vända till med enduron här. En av kanske det värsta skit jag skulle åka egentligen, tycker jag nästan i alla fall, väldigt långt, besvärligt. Jag fick det här, den här tävlingen, alltså i Finland, Peine runt. Där fick man i procent om det gick bra SM. Blir man uttagen att åka landskamp mot finnarna. Det är en liten sväng där runt den där sjön som blir mellan 85 till 95 mil. Och det startar ju nere i Helsingfors och det plus minus noll där, och det är alltså sketigt upp till Lattis. Och sen börjar snön ända upp till Ljuväskele, så åker den runt sjön och ner och tillbaka då. Och då åker man den här tävlingen, det tar alltså då ett dygn att genomföra detta. Vi kör alltså och har 3 timmar uppehåll totalt på 3 ställen, alltså 1 timme. Och han hinner precis bara byta undertröja och så mycket och äta och dricka bara och sen köra. Så jag har alltså åkt alltså 7 stycken sådana och kommit i mål i 6 stycken. Det gick inte så där jävla bra, jag blev eller 3 som bäst tror jag och sånt. Så att det var inte så märkligt. En som var väldigt, väldigt bra, han skulle egentligen varit här idag. Och det är en helikopterflygare som heter Hans Eriksson från Stockholm. Finns det ju ett bra historia om faktiskt som vi ska dra nu. Han var ju väldigt duktig. Han vann, jag tror han vann 4 stycken gånger där. Jag tror Hasse har vunnit 1, va? Ja. Och han, Hans Eriksson, var en jäkel på att åka där alltså. Han åkte ju visserligen 400 och åkte 250. Han kom ju och körde förbi mig klart då på en sträcka där. En snabb rallysträcka. Så när jag kom till etappmålet där och säger han, och vad är det för en jävla junior jävel som var i vägen för mig där, säger han på Stockholm. Och det var ju jag där klart. Men jag skiter i det, vi fick kämpa på naturligtvis, så vi åkte i lag och vi skulle vinna, försöka vinna. Och jag tror vi vann varenda gång där, jag tror det. Jag vet inte om vi vann den gången jag fick bryta där, Hasse. Jag vet inte. Nej, men. Jo, man ska få igen för gammal ost som det heter. Och det gäller ju den här Hasse Eriksson givetvis då, för det är det han sa. Och det fick han nu, det kom jag till. Jag vann alltså då SM-et 67. På den tiden var det så att de pratade i tvn, pratade i radion, de skrev i tidningar om motortävlingar och även om detta. Då var det en, jag tror han heter Olavsson. Hette han, sa han, som skrev för Tibbe. Vad heter han? Ja, Kenneth Olavsson, bra. Han kom, när jag kom i mål i Gasborg, jag hade vunnit SM-et, och så intervjuade mig. Jag var inte speciellt pratsam på den tiden, när jag blev kanske något bättre. Så han frågade och svarade i princip själv också. Så det blev en hel sida i Expressen om den här SM. Hur jag hade tränat och hur jag bar mig åt. Och det var en väldig utläggning han hade gjort där då, hur jag tränade och sprang och cyklade och vad det nu var, åkte skidor och sånt där då. Då på vårkanten sen så var det ju ny SM-tävling nästa år. Då kommer den här Hasse Eriksson och fram till mig och så frågar han mig så här, hur du sa, tränar du verkligen så ännu in i helvete som det stod i tidningen? Nej, sa han. Han vred ju till, sa jag, det är inte alls så. Så han gick. Kom tillbaka, sa jag till henne. Vad är det, sa han? Vad du sa? Vad du nu än gör, så bryr du inte om det med att jag tränar. För du kommer aldrig i livet att slå mig ändå. Ah, jävla skit, sa han och seka. Nej, men du måste förstå en annan sak, sa jag. Du måste komma tillbaka här. Ja, vad är det, sa han? Och du förstår, sa jag, när jag har varit ute och tränat och sprungit eller åkt motorcykel eller cyklat på det. Då har jag ett hälsovatten. Jaha, sa han då. Det är så att jag har en källa, och det är sant. Jag har en källa här uppe. Det var inne ner vatten. Och när jag har sprungit och när jag har tränat så dricker jag en liter sån vatten och det går rätt ut i alla muskler så man blir jättestarkare. Ja, så han la cirkan bara. Sen var det SM i Tibro här något år senare tror jag det var. Eller om det var samma år, det vet jag inte. Så var han ner mig här och hälsade på mig och han gick här fram och tillbaka och på golvet här och så efter en stund och så säger han: "Vad har du det jävla vattnet du pratar om?" Så. Det var det.